Okej, men nu spelar vi in i alla fall.
All right, okej. Okay. Och den här gången får vi se hur länge det håller.
Ja, fy fan. Alltså, det kändes ju så... Ja, alltså någon sorts backstory, så hade vi jäkligt tajt om tid förra veckan och vi försökte verkligen hitta en lucka någonstans att spela in.
Ja, och vi hittade en lucka där på ungefär en timme.
Ja, och det var verkligen så här, om vi går in och så hittar vi ett ställe och sen så... Och det var ju också så här, jag har lite dåligt samvete, fan vad det här blir mer... Fan, vad jag håller på och gnäller om mitt meta, men det blir meta om inspelningen. Jag har lite dåligt samvete för att jag inte hittade ett bra ställe att spela in på. Innan.
Det ska du inte ha dåligt samvete för.
Nej, men det har jag. men det slutade i alla fall med att vi hittade ett café och caféägarna var väldigt vänliga och lät oss sa att här får ni gärna sitta och spela in.
Trots att podden heter Kulturella Kinks.
Ja.
Och jag har insett vilken potentiell uppförsbacke det kan vara att när man ska lösa ett så här on the spot ställe att spela in på och de frågar vad heter podden. Om de ska säga att den heter Kulturella Kinks. Och man måste förtydliga att det är bara liksom film, serier, musik, spel, böcker. Ja. Det är inget sexuellt.
Nej, men å andra sidan, i förra avsnittet som vi spelade in,
ja,
så var vi ju ganska ofiltrerade och öppna med vår historik med missbruk och sådana saker.
Ja.
Så jag tänkte så här, det var nog bättre att det avsnittet spelades in hemma och inte på fiket då.
Nej, men precis, exakt. Och det fick vi tydliga instruktioner om att det fick inte pratas om... droger eller politik och sådär. Man fick ju bita sig liksom i läppen för att inte liksom,
ja.
Okej, vad ska man prata om nu när jag inte får säga att Erik röstar SD?
Ja, det tänker jag att jag ska kommentera.
Det är uppenbart för alla att det är satir.
Ja, jo, precis. Mm. Men det kanske är bra att vi är tillbaka här. Nu är vi ofiltrerade igen.
Ja.
Som vi egentligen alltid är.
Vi försökte spela in ett avsnitt. Vi kom ungefär 20-25 minuter innan inspelningsutrustningen plötsligt la.
Någonting bara havererade. Det sjuka är liksom att det har aldrig hänt för den här utrustningen har spelats in många hundra poddavsnitt. Men någon gång ska vara den första.
Ja, och sen visade jag att filen var förstörd också.
Filen var helt korrupt och jag pratade med vår gemensamma vän Rasmus och han var också så här, är den korrupt så är det ju typ mer eller mindre. Det är ingen idé att ens försöka lägga tid på att försöka kolla om det går att rädda.
Så vi blev utan podd. Ni blev utan podd.
Ni? Vi?
Lyssnarna.
Ja, förlåt, jag tror ni har tittat mig här. Jag har lyssnat och blivit utan podd. Så, men nu är vi här, så nu ska vi försöka redeema det här med avsnitt 4.
Ja.
Och i samband med det, alltså, tack som fan för den fina responsen vi har fått.
Ja, tusen tack. Ja. Fortsätt skriva in ett trevligt kommentar.
Ja, men verkligen. Och allt möjligt, så här, frågor och feedback och allt möjligt.
Men... vad kommer vi att prata om den här gången? För att vi hade en plan för förra avsnittet som jag antar inte är den som gäller nu.
Nej, men lite saker. Det går ju inte, det blir bara konstigt om vi ska försöka reenakta det förra avsnittet. Det ska vi inte.
Nej.
Men vi pratade...
inte att någon annan vet vad det skulle handlat om i vilket fall.
Men vi började ju prata lite om att jag skulle på en konsert.
Mm, och nu har du varit på den.
Nu har jag varit på konsert. Jag var iväg i trevligt sällskap och gick på Långfinger, Cruel Intentions och Eclipse på Slaktkyrkan.
Så var det.
Och allt det där var nya upplevelser, både Slaktkyrkan som konsertlokal och alla de där tre banden.
Vilka är Långfinger?
Ja, så här. Nu ska jag säga så, alla tre banden är inte nya bekantskaper för mig, men i livesammanhang.
Ja.
Men det är egentligen bara Cruel Intentions som jag lyssnar på, och de är en ganska ny bekantskap ändå.
Mm.
Långfinger hade jag aldrig hört talas om tidigare.
Alltså det låter ju som ett punkband.
Det trodde jag också, det är lite konstigt när de spelade den typen av musik. Det var någon sorts hårdrock.
Okay.
Det är rätt ganska nedvärderande, men det var inte min påse överhuvudtaget. Det var ganska... Nej. Ganska... hårdrock helt enkelt.
Varför heter de Långfinger för?
Det vet jag inte. Men och jag tänkte också så här att det var...
Det låter som ett aggressivt punkband.
Ja, men det var det inte.
Max tre medlemmar.
Det var inte
max tre ackord.
Ganska hårt, inte aggressivt.
Nej.
Men om jag fick höra, och jag har inte kollat, jag har inte verifierat det här, utan jag bara tog det som en sanning, att det visade sig att det var basisten i Eclipse sidoprojekt. Och det är väl, då är det väl rimligt varför hon var där också.
Ja, och det här basisten är ofta en sån figur som man kanske inte märker av att han spelar dit flera band på samma kväll.
Han sjunger ändå på några låtar i...
I Långfinger?
I Eclipse.
I Eclipse, ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte, jag lyssnar inte på Eclipse.
Nej, och det gör inte jag heller, ska jag säga så här. Och de är jätteduktiga på det de gör och jag ska inte sitta här och dissa dem, men inte min påse.
Okay.
Det är den dissen som kommer ikväll här.
Men du märkte inte på plats om samma kille var upp på scen två gånger?
Nej, Nej. Det gjorde jag inte. Vilket säger ganska mycket om att jag så här, inte i ärlighet och samt kanske inte heller gav varken långfinger eller klipps någon chans egentligen.
Samtidigt är det inte för dig, så är det inte för dig liksom.
Nej men precis så.
Så är det med viss konst och viss kultur.
Ja. Och jag och liksom hela gänget vi som gick var där för Cruel Intentions. Det var verkligen så. Vi var där för att titta på dem.
Det låter vettigt. Ja. Jag hade varit där med samma inställning. Mm. Ja.
Och jag hade inte sett dem tidigare. Har hört dem på skiva. Alltså väldigt ny bekantskap.
Mm.
Och det där är väl... För nu kommer den här derailen här.
Ja.
För det är ju verkligen så att jag har ju en... Alltså hela mina tonår. Alltså från 10-11 års ålder och i princip fram tills 18-19 så var min musik bara hårdrock. Alltså verkligen, verkligen bara hårdrock. Liksom. Och då pratar vi perioden 85 till 90, 84 till 92 kanske, 93 någon gång.
Right,
yeah. Det var bara hårdrock. Fram tills jag upptäckte punken. Så punken kom ganska sent in för mig. Och sen så fasade det över så att det blev mer punk. Så de här banden typ som vi har pratat lite om, typ Crash Diet och så,
yes,
har ju liksom, är ju ganska nya bekantskaper för mig, men de bottnar ju den musik som jag lyssnade på då.
Mm.
Och det är så himla kul, för att absolut, jag vet så här, jag gillar ju den här stilen, men jag känner inte till banden. Så det där är ju för mig, så är det liksom rätt som att jag får en helt ny värld som bara öppnar sig med saker jag verkligen tycker så jävla bra om. Det är bara så här,
mysigt.
Här vet jag att det kommer att finnas så jävla mycket saker jag älskar. Och det bara, du vet, och leta fram så här, vad är det som är bra, vad är det som inte är bra? Och jag kan inte komma ihåg att jag haft den upplevelsen så mycket. Visst har man upptäckt, som jag upptäckte countryn ganska sent, och då är det så här, ja men jag gillar lite av det här, men country är inte så här att jag brinner för country som grej. Men här vet jag liksom att det här är en stil som jag verkligen gillar, och det finns så, alltså det finns decennier av musikutgivet som jag inte ens har börjat gräva i.
Ja.
Helt underbart. Och nice. Jag har inte känt det sen jag upptäckte punken, som jag sa då, liksom 92-93.
Det var en fin känsla.
Helt underbart.
Ja.
Och fan vad mycket bra band det finns. Och, alltså bra svenska band
det
också.
Det finns asmånga bra svenska band. Jag har många gånger haft en idé om att så här, släppa typ... Alltså skapa en egen... typ så här label som inte kommer ge ut massa ny musik, utan som bara skulle ge ut, ja men typ så här demos eller EPs med band som redan är nedlagda, osignade svenska band som jag tycker har gjort så många liksom så här bra låtar men aldrig någonsin liksom så här släppt en fysisk produkt så. Och jag är medveten om att den här liksom idén inte skulle tjäna några som helst pengar så, men just liksom så här, ja men band som jag tyckte var jävligt bra hade typ en eller två stycken så här 4-5-6 spårs EPs som borde ha blivit en platta eller sådär, men aldrig blev det, som borde ha liksom nått större publik eller något sånt där, för att det finns och har funnits så många bra band som har gjort svinbra låtar som typ ingen någonsin har hört.
Nej.
Jag kan än idag gå in på YouTube och plocka fram demos från band som jag tycker är svinbra. Där låter oss 120 spelningar. Och jag förstår typ inte riktigt hur är det möjligt.
Nej.
Men jag vet inte, folk som har varit dåliga på att marknadsföra sig själv inte riktigt brytt sig om.
Nej,
hela
men
den processen på något sätt.
Det är väl lite, inga övriga jämförelser i liksom talang eller kvalitet och så. Men jag kan ju själv känna lite så här, men du vet när man poddar till exempel.
Ja.
Om folk skulle gå in och recensera. För jag kan ju ha jävligt höga tankar om min egen förmåga att skapa liksom en intressant podd. Mm-hmm. Alltså contentmässigt. Men jag suger på att typ tänka, du vet, ha någon sorts linje så här, vad är bra för mig rent kommersiellt? Hur ska jag göra liksom för att göra en podd liksom så? Mm. Utan jag är bara så här, men nu vill jag göra det här och nu vill jag göra det här. Och jag tror att det är lite samma sak för många musiker. Nu gör vi det här för att det är kul. Och sen har man liksom ingen kommersiell driv i det.
Ja, nej, det är mycket möjligt, absolut. Men jag tänker att framförallt en genre som Sleazen bör väl haft någon form av kommersiellt driv eller liksom så här, någon form av rockstjärnekomplex att leva upp till på ett eller annat vis. Så, någon i banden lävla haft den tanken om att de ska bli det största som finns. Och sen är det klart att det kanske inte är verklighet. Men...
Nej, men jag tror att du har rätt. Någon i bandet borde ha haft det där. Ja. Jag tror att den i bandet måste vara så jävla drivande. För dels måste personen ha liksom ett tänk och säga, så här vill jag göra. Men den måste också orka få med sig de andra som oftast inte är så jävla lätt att jobba med, tänker jag.
Ja, nej, absolut inte. De är säkert ganska så svåra att jobba med. Det kan jag mer än väl tänka mig.
Ja, så jag tror liksom att det är en uppförsbacke på många plan.
Oh ja, så lär vi
och
bara.
Sen liksom är det ett ganska hårt liv som inte blir lättare när folk liksom träffar andra människor och kommer ut liksom i nya miljöer.
Nej, absolut, absolut. Så är det.
För att du talar lite snällt kanske. Så.
Ja, och det är väl korrekt.
Ja.
Det är det. Men du var på spelningen och det var bra.
Ja, men det var svinbra och det var ju kul. Alltså dels så, det som är bra med Cruel Intentions är att så här för mig, det är ju att de inte har släppt så mycket. Nej. Så att har man liksom lyssnat på de två för längre de har gjort så... Alltså, de spelar ju det mesta man tycker är bra på. Liksom, ja. De hinner plöja igenom de grejerna man vill höra.
Ja, och bägge plattorna är svinbra.
Ja, exakt. Och jag tycker ju att den andra plattan har varit ännu bättre än debutplattan.
Ja, det håller jag med om också. Venomous Anonymous.
Ja, och alltså, de är ju... Jag vet inte exakt hur skrivprocessen ser ut, vem som skriver vad i det där bandet egentligen.
Jag har hyfsad insikt i det, men tänker vi att det är avgörande för det?
Nej, det är inte alls, det är inte alls avgörande. Vad jag vill komma till bara var, de är jävligt duktiga på att skriva bra låtar. Och det är samma sak med flera andra av de här banden jag har hört nu.
Mm.
Som är så här, men de har, alltså många av de här banden som jag inte ens hade hört talas, alltså Cruel Intentions var ju, det är ett helt nytt, alltså om vi tar Crash Diet som jag pratade om tidigare med Adam, det är ett band som jag ändå liksom känner till, har hört enstaka låtar av, men som inte liksom, som jag inte har liksom brytt mig om att gräva mig djupare i. Men sen när jag liksom lyssnar på dem så visar sig, men alltså Crash Diet är också ett band med ett jävla starkt låtmaterial. Men även Cruel Intentions som för liksom mainstream är helt okänt.
Ja, de har flugit mycket under radarn så fram tills hyfsat nyligen med nu ska vi se.
De är streamingkändisar.
Ja, nej, jag tänkte se, vad heter det? Är det HBO-serien, den av James Gunn?
Ja. Peacemaker?
Exakt, Peacemaker, ja. Där de väl ändå har med, om det är tre eller fyra låtar.
Jawbreaker och ett par till, va?
Ja, som är med på soundtracket. Även låten Borderline Crazy har för mig där.
Just det.
Ja, så där har de väl ändå liksom börjat få ett litet kommersiellt uppsving och lite mera mainstream uppmärksamhet kanske. Nu vet jag inte hur pass stor Peacemaker-serien är, men jag har för mig att den ändå...
Den är nog rätt så omtalad.
Ja, jag för mig att den var väl typ ett tag den mest streamade på HBO i alla fall. I alla fall typ när den släpptes där.
Ja.
Och där måste jag ändå säga hatten av till James Gunn som har satt ihop soundtracket och också skapat serien. Så han har varit jävligt duktig på att plocka upp många av de skandinaviska sleazebanden och flera också okända och osignade band som han har fått med på soundtracket där. Och vi har även låtar av Sister bland annat, och även Wigwam har med musik där på norska gruppen, så så att det är positivt för själv så.
Ja men verkligen, och just det här med att när man hör de lite där som jag kommer med starkt låtmaterial, var ju att de har ju starkt låtmaterial. Det kanske jag sa, en många etablerade grupper. Det var nog det som var liksom min kontenta.
Ja.
Att det visar sig liksom lite så här, vilken slump det är, eller att någon bara liksom, att de har, någon i ett band kanske har mer ett kommersiellt driv som får dem framåt.
Ja.
Och då menar jag inte att Cruel Intentions inte har det, men att det liksom inte, att det är så fascinerande att ett band som verkligen så här, att jag känner att man kan höra en låt som, nu ska jag säga så jag säger ordet rätt dåligt här, Sunset Over Sunrise.
Ja, Sunrise Over Sunset.
Tack för något att se. Men vilken, alltså, det är en hitlåt.
Ja,
det är en låt som verkligen skulle kunna slå så jävla stort på liksom mainstream. Så.
Absolut, det är helt enig om.
Ja.
På tal om just Peacemaker-soundtracket, jag och Corey från podden Horror Fan, när Peacemaker kom så vet jag att vi gick igenom soundtracket och liksom så här, sammanställer. Jag tror att under det kan ha varit så här 29 låtar med på soundtracket, och vi konstaterar att typ om det var 14 eller 16 av de här låtarna var från artister som vi i någon utsträckning jobbat med eller jobbat för eller intervjuat eller som vi har tidigare typ under någon form bokat så antingen som arrangörer eller så som vi haft med i podden också. Så en sån grej var att hälften av det som är med i soundtracket är sånt som vi har en direkt koppling till. Och jag kommer ihåg att Sister har alltid varit ett stort favoritband för egen del så. Första gången som de figurerade i någon form av mainstream tv-sammanhang så var 2014, januari 2014 har för mig att de sändes i tv första gången så. Och då var det tack vare en intervju som jag hade gjort med en av deras för detta medlemmar då som SVT plockade upp och också gjorde ett typ mindre dokumentäravsnitt då, vi ser en byta liv. Andra gången som Sister var med i mainstream TV så var det James Gunn som plockade upp dem till Peacemaker. Så det känns
inte långt för dig och Gunn här.
det känns ändå bra att ha i CV:t där på något sätt.
Ja. Ja, men du förstår, och hatten av för det. Det är också, och det vill jag också verkligen lyfta liksom på hatten för alltså er podd också, hur jäkla konsekventa ni har varit i Hårdrock för fan.
Tack.
Så med den grinden med liksom hur ni har gett ut och liksom brunnit för den grejen.
Ja, och liksom så här, nu fattar jag att liksom så här, det finns fler människor ute i världen än vi som sitter i det här rummet och James Gunn. Men det är alltid kul att se när någon annan som sitter på lite mer medial makt och lite mer ekonomiska resurser lägger de medlen och de resurserna på att faktiskt liksom pusha de här akterna som jag själv tyckt så jävla bra om.
Istället för att randomly dra in någon Metallica-låt i det där.
Exakt, liksom, så. Precis. Ja. Ja, så det är fint att se. Någon form av liksom, bekräftelse. Samtidigt som det känns som att det är jävligt rättvist och förunt för de här banden som vi genuint älskar.
Mm.
Var var vi någonstans?
Nej, men jag tror att vi har kretsat kring det. Ja. Jag vet inte om vi behöver komma till... Jag gjorde någon sorts derail. Jag vet inte om vi behöver... Jo, vi var på spel. Vi har kretsat fram och tillbaka på spelningen. Men i alla fall det här som med... Att jag upptäckte den här guldgruvan med låtarna.
Ja.
Är ju också... För jag menar, jag har ju ganska mycket folk runt omkring mig nu som har liksom levt i den här världen ganska länge.
Mm.
Och som liksom som den här världen har varit er värld, alltså du med flera, ja, liksom så. Och jag blir nästan glad när man nästan ser er liksom så här, eller jag tror inte det är så, men jag kan tänka mig framför mig så här er himlande ögon bara så här, ja, det här är skitbra. Jo, vi vet. vi har vetat det ganska länge också. Och jag bara så här, jag bjuder på det.
Jag är bara glad när någon kommer till samma insikt.
Alltså, vad var det vi sa får man jättegärna säga. Jag är bara lycklig över att ha fått den här dörren öppnad för mig.
Ja, fint.
Det är så jävla fint och jag känner att jag har så mycket att gräva i.
Det finns massor att gräva i.
Ja.
Men nu finns det någonting som jag skulle vilja gräva i.
Mm.
Vi sa att vi kanske inte skulle gå in allt för mycket i det som vi pratade om i avsnitt 4.01. Det som inte blev.
Ja.
Men av de 20-25 minuterna som vi började spela in där så konstaterade du i förbifarten att du tyckte att jag hade med något av en Björklöven-aura. Det var nämligen så att jag var i Stockholm för att se Djurgården Björklöven.
Varpå du bara vände huvudet liksom lite åt höger där din Djurgården halsduk hänger exakt framför ansiktet på mig. Det är nästan så att jag liksom så pissar på ditt lockintresse här.
Så jag är bara nyfiken på, har du grundat någonting mer i vad den där Björklöven-auran, var det kommer av? Jag ser inte emot, utan jag är bara nyfiken på den kan...
Men för mig så är inte... Alltså nu finns det ju risk för att jag mår osamt med en massa människor. Men Djurgården känns ju så jävla ohårdrockigt på något sätt.
Tycker du det?
Ja. Alltså, ja.
Tycker du Björklöven känns mer hårdrock?
Men någonstans...
Är det för att det är ett mindre lag och att det är mer från landet, eller är det...
Ja, men hade jag vetat så här att du hade varit typ en sån där, alltså, den där typen av, du vet, självpåkallad hårdrockare som bara lyssnar på Metallica och inget annat.
Mm. Då hade du mer köpt att jag hade varit djurgårdare.
Ja, exakt.
Ja. Men Tåström är djurgårdare.
Ja.
Och det är inte därför jag är på Djurgården. Nej. Utan det är någonting som min far bestämt. Både mig och Lillebror när vi var små. Sen har vi inte sagt emot. Sen har vi heller inte haft någonting emot det. Utan det har varit trevligt att ha någonting att heja på. Så.
Ja, och det är ju högst rimligt. Ja. Du känns inte så hockeykompatibel överlag egentligen.
Nej, jag får ofta höra det.
Eller jag förstår det, menar jag.
Men jag tror att folk överlag inte förväntar sig att jag ska vara kompatibel med sport. Så.
Nej.
Vilket jag gravt motsätter mig. Det är snarare mer att jag är inte är kompatibel med träning och tränare.
Ja, nej.
Det är mer det.
Men du är gammal hockeyspelare om jag vill minnas rätt här.
Det beror på vad man väver in i det. Jag har ju inte haft en professionell karriär.
Nej,
eller
du har,
som jag, absolut, jag spelade hockey,
spelat några hockey
i några år som liten. Ja. Och jag hade också där man kanske började köpa lite utrustning så. Jag hade en likadan plockhandske som Djurgårdsmålvakten Mikael Tellqvist.
Ja.
Som jag kommer ihåg att jag använde i kombination till Skogsbo SKs i övriga hockeymålvaktsutrustning, ja, som inte alls matchade med den plockhandsken. Så, men det var jätteviktigt att använda den, för att en sån hade Mikael Tellqvist.
Och nu ska det sägas också här, för den som inte kan om hockey säger det där ingenting. För den som kan sin svenska hockeyhistoria bara lite,
ja,
borde ju reagera å det grösta på namnet Skogsbo.
Ja,
för att de
Niklas
har ju
Lidström,
nämligen fostrat en av världens genom tiderna bästa hockeyspelare.
Ja, Niklas Lidström, ja. Också känd västeråsare.
Ja.
Och känd framförallt som Detroit Red Wings mest framgångsrika back någonsin.
Ja, alltså jag skulle väl säga så här att han är väl, det är väl nästan konsensus att han är världens näst bästa back genom tiderna efter Bobby Orr kanske.
Jag skulle säga att numera är nog nästan till och med konsensus om att han är världens bästa back. Så Bobby Orr, för den som inte har koll, var väldigt framgångsrik back på en tid då det under en tid då det inte fanns så pass många lag i NHL, då den högsta amerikanska ligan, så utan du hade ju fram till 1967 så hade det bara 6 stycken lag i NHL, och sen så har ligan expanderat vart eftersom, så medan jag tror att Bobby Orr vann priset, nu kommer jag inte på vad det heter, men priset
Norris
för
Trophy.
Exakt, Norris Trophy, för bästa försvarsspelare då, och han vann det, jag tror att han vann det 7 gånger. Niklas Lidström vann det 6 gånger. Och då gjorde Niklas Lidström det i en tid där det fanns mellan 25 och 30 lag i NHL, medan Bobby Orr vann det i en tid då det kanske fanns 6, 7, 8, 9, 10 lag. Så att då liksom har varit bästa back i den lilla ligan versus mot så många andra motståndare, en jävla skillnad. Och då ska man också ha i beaktning att prisen har liksom så här haft, de har delats ut av en jury som har varit kanske mindre benägen att vilja ge priset till en europeisk spelare än en kanadensisk eller amerikansk spelare. Det har tagit väldigt mycket emot för dem att rösta på en europeisk spelare. Så att Niklas Lidström vann det priset 6 gånger under sin karriär är ändå något extremt. Plus att under hela den tid som Niklas Lidström spelade Detroit så missade de inte slutspel en enda gång. Vilket är imponerande.
Jag håller med om allt du säger. Det är också roligt. Jag sa ju i, återigen i den här havererade podden, så här, vi ska inte bli en sportpodd.
Nej.
Men nu är vi här.
Ja. Ja, men alltså,
och grejen är så här, nu är du ändå inne på det enda området jag kan någonting om i sport här.
Detroit Red Wings.
NHL.
Ja.
Och jag är ju en Boston Bruins-fan också.
Ja.
Men, och så, jag ska börja med att säga så här, du har rätt i allt du säger, tycker jag.
Tack.
Jag håller med om det.
Ja.
Det finns ett men.
Ja.
Och för en gångs skull så det här menet inte så här, det som sägs innan männet är irrelevant, utan det finns ett män här,
ja,
som också, och det menar jag så här, det ska ställas i relation till det här, för du har det där. Men Bobby Orr gjorde, alltså hans karriär blev förkortad på grund av skador, så han gjorde bara en enda säsong där han inte vann Norris Trophy. Det ska också läggas till,
right,
vilket är också ganska stört egentligen,
ja,
att han vann Norris Trophy alla säsonger utom en. Och en sak till som är viktig, det är att han förändrade ju sättet. Han skapade i princip det offensiva backspelet själv. Så alltså Lidström med flera hade inte spelat på det sättet som de gör utan att Orr kom. Sen med det sagt så tror jag också så här att att Lidström var ju bättre, alltså på det sättet att jag håller med dig att liksom det, konkurrensen har blivit så, alltså även de sämsta spelarna i NHL idag är ju så otroligt jävla bra. Det var ju sån variation på spelarna förr och det fanns färre, alltså nu är det så många som är otroligt jävla bra.
Ja.
Så. Och det där håller jag, för att dra liksom en liten side note på det här, Connor McDavid nu i Edmonton Oilers, vill jag påstå att hade han kommit fram med den talangen, så, alltså samtidigt som Gretzky kom fram med den talangen, så hade han nog kunnat matcha och kanske till och med varit bättre än Gretzky på den tiden. Alltså jag tror att det kan vara den största talangen som någonsin har kommit fram i världen.
Alltså det är inte omöjligt. Nu vet jag inte hur på stort intresse våra lyssnare har av det här, men de får fan skaffa sitt intresse för det, för nu är det här våra kulturella kings.
Ja.
Jag tänker också, alltså, någonting som man ska ha i åtanke, tekniken för de materiella tingen som spelarna har haft. Alltså säg bara en sån sak som att på Gretzkys tid, du spelade med träklubbor.
Mm.
Det finns inte en jävla som spelar hockey med träklubba idag. Bara en sån sak. Hur hade det liksom förändrat dåtidens spel?
Ja precis, det är det som skiljer sig. För med samma argument kan man säga så här, om Gretzky hade kommit fram nu och fått de förutsättningarna, så hade han kanske varit liksom ännu, alltså han hade kanske inte gjort lika många poäng, men han kanske hade varit ännu bättre tekniskt, för att han inte gjort lika många poäng för att konkurrensen var hårdare.
Hur pass mycket smidigare och snabbare hade man kunnat gjort en Gretzky på den tiden med dagens skydd och dagens skridskor och liksom alla sådana saker.
Lite det här argumentet tänker jag att du kan använda på Bobby Orr om han
absolut. Ja, men det köper jag. Men för att liksom så avrunda sportgrejen, så jag tycker att alltså, hockey är ju i mitt tycke hårdrock. Det går snabbt och det smäller.
Ja.
Framförallt så är det underhållande på ett sätt som är lite gladiatorspel och också lite manligt. Det är lite, vad man säger, är kött och potatis. I sin enkla form liksom, på ett okomplicerat sätt, samtidigt som detaljerna i det är det som gör finessen på något sätt. På samma sätt som att någon som är ointresserad av hårdrock eller punk kanske bara tycker att det är oljud eller liksom slammer eller att det liksom är osammanhängande, så medan för oss som hör nyanserna i det så är det så mycket mer.
Köper det till 100%. Och det är ju nu, i och med att den här podden heter Kulturella Kings, så tycker jag, är det någonting som, alltså någon sport som verkligen passar, så är det ju amerikansk lagidrott.
Ja.
Där man verkligen har den här, alltså
Showtime
inramningen. Och nu vet du min segway in här till tv-serien Winning Time på HBO, som jag tjatat om i en massa poddar tidigare.
Och jag har inte sett det av någon anledning, men det ska jag ta med an.
Ja, för där får man en superbra introduktion i, då när Jerry Buss skapade Showtime i NBA och basketlaget Los Angeles Lakers med Magic och Kareem Abdul-Jabbar.
För någon som inte vet vad Showtime innebär, vad...
Ja, men i princip så tog ju han konceptet, men de hade ju en
amerikansk...
Förlåt.
Jerry Buss.
Jerry Buss. Han köpte basketlaget Los Angeles Lakers, som var ju i högsta ligan, och ligan hade ju redan massor med pengar och affärsmän och så. Men han var ju den som sa så här: vi ska ha in underhållning här. Och det var det som var, vi ska skapa Showtime av det här.
Mm.
Och det byggde han kring framförallt den här, den första kanske så här riktiga, om man säger mediala stjärnduo, Magic Johnson och Kareem. Han hade Kareem från början, tog in Magic. Och serien liksom visar så fint både hur han skapar den underhållning, men också den hur de formas som ett team tillsammans.
Ja, och det här är ju, alltså, amerikansk lagidrott framförallt, alltså, det är ju mångmiljardindustrier där. Och om man inte liksom har sett underhållningsvärdet i den biten och bara tänker att det är sport, så har man verkligen missat en upplevelsen.
Verkligen. Ja, men det håller jag med om. Det är liksom hela den grejen runt omkring. Och jag vet att det är många, framförallt kanske de som håller på, som är intresserade av europeisk fotboll, som tycker att det är liksom lite dutt, att det är liksom så här, det är såsiga gubbar som sitter med popcorn-grejer. Men jag tycker att det är en del av det som är charmen. Att man verkligen har hela den här showen.
Ja, alltså det ska vara Let's Get Ready to Rumble.
Ja. Ja, men verkligen. Så, ja.
Ja,
det var sporten för det här avsnittet.
Ja, absolut.
Ja.
Men i övrigt så liksom så här, jag förstår att jag inte känns askompatibel med sport så, men som sagt, det är just det här typ gapiga fotbollsfarsor som ska skrika på alla och tycka att deras son ska vara stjärna i laget oavsett om man vill eller inte. Det är det jag inte kompatibel med. Jag gillar att ha kul.
Ja. Men det där är lite intressant. En långsökt, alltså inte en parallell, men jag tänker att du kanske känner igen det lite i det här.
Ja.
När vi var på konserten i lördags, så var jag så här, när jag stod och tittade omkring, för det var en jäkla blandning. Man kan väl säga så här, Eclipse-publiken och Cruel Intentions-publiken är ganska olika varandra.
Ja, det kan jag tänka mig.
Cruel Intentions drar ganska mycket mer av det här glam, sleaze, liksom, den typen av hårdrocksfolk.
Det låter som kul folk.
Ja, absolut. Och jag grundar för att du ska få basha här. Och Eclipse-publiken drar en del av dem såklart. Det är väldigt många av dem som också gillar dem.
Ja.
Men de drar också väldigt mycket, om vi ska kalla det lite förhållningsfullt, vanlisar. Alltså folk som kanske inte är så hårdrockiga annars.
Men som säkert är jävligt bra på sina instrument och liksom så här musikteoretiskt kunniga.
Men det också, men också
vilket är fusk.
Men också vanliga människor. Alltså, och definitivt en högre medelålder på publiken.
Ja. Jo.
Och det som jag konstaterade var att jag sa så här att om inte Cruel Intentions hade spelat och bara Eclipse hade varit på en Eclipse-konsert, så hade jag nog inte känt mig lika hemma och bekväm där. Men kollar jag mig själv i spegeln och kollar andra på mig, så ser jag nog ut mer som en Eclipse-fan än ett Cruel Intentions-fan. Och då är det inte så här, och det är inte så att jag försöker så här, jag fyller 50 i sommar, jag vet att jag liksom inte är så här, om vi ska ta nu återigen till Crash Diet. Den, vad heter låten från första skivan?
Right and Everyone.
Ja, Right and Everyone. Jag vet att jag inte är ung liksom, och är liksom i upprorsfasen längre. Men det jag ska komma till var, och det är inte det som jag tänker så att jag, alltså du vet, att jag i huvudet går runt och är liksom en ung hårdrockare på insidan. Utan det som jag känner är att jag generellt sett tror att jag trivs bättre i miljöer med folk som är i minoritet, annorlunda eller liksom, du vet, små subkulturer.
Men de är ju roliga.
Ja, men alltså överhuvudtaget så trivs jag så här, jag liksom bara för liksom korten på bordet spelar ingen roll egentligen, men så här, jag känner mig som en jävligt straight vit kille och även på det sexuella planet. Men jag skulle vara mer bekväm.
Det är kul om du på det sexuella planet känner dig som en straight svart kille.
Men det jag menar så här, jag skulle vara mer bekväm på att gå in, för att återgå till det här med så här, jag skulle vara mer bekväm tror jag att liksom stå liksom på en gayklubb klockan 11 en lördag kväll än att stå i publiken på en Springsteen-konsert till exempel. Jag menar inte att jag skulle säga vantrivas med att lyssna på Bruce Springsteen, men du vet, typ liksom i samhörigheten på något sätt.
Men det fattar jag.
På samma sätt, samma känsla som att stå liksom i en grupp, du vet, där folk liksom tillåts vara sig själva och liksom vara annorlunda eller något sånt där.
Ja, alltså jag förstår precis vad du menar.
Och det där kanske tänker med din koppling till så här, att du älskar Djurgården, men jag vet inte om du förknippar dig själv så mycket med Djurgårds fans i allmänhet.
Alltså,
eller fotbolls- eller hockeymänniskor.
Nej, alltså, så här, det är kul att heja på ett lag så. Men jag och min lillebror konstaterade sist vi stod på Hovet där när det var någon ramsa om att ni är bönder och de sista var Björklöven. Och jag frågade bror, vad gör vi just nu? Han sa att vi bara låtsas som att det inte berör oss. För vi är ju inte från Stockholm. Vi är ju från en by på 400 pers.
Ja.
Med tre gator i Dalarna. Svårt att tänka sig att bönder liksom inte skulle falla in på den definitionen.
Du tror att ganska många av dem som där, står i den där klacken, djurvårdsklacken och skriker, inte uppväxte i Stockholm?
Jag vet inte.
Det är min fördom.
Antagligen. Ja. Det kan ju vara som så att den som skriker högst är den som har mest att dölja.
Ja, jo, förvisso.
Kan ju vara så. Jag vet inte, jag har ingen aning.
Får jag kasta upp en helt annan bord? Också ett så här roligt samtalsämne som jag pratat om med flera stycken. Merch.
Ja.
Alltså, nu lämnar vi sport. Nu pratar vi bandmerch här.
Ja.
Det är så roligt, för det finns så väldigt många olika, vet, så här, oskrivna lagar med merch. Hur man får bära merch, hur man får köpa merch och så.
Okay.
Och det roliga är att när man säger så kan jag vara så här. Jag kan tycka, å ena sidan jag kan tycka så här, det är lite tuntigt, så här, klä dig hur fan du vill. Ja. Men andra sidan jag säger så här, men det där är ju helt självklart att det är så.
Mm-hmm.
Så här, som till exempel, om jag drar på mig en high-ride-tröja, bara för att använda band som vi har pratat om liksom, tidigare olika sammanhang här, så kan jag inte hänga på mig en crash diet hoodie på den och gå, liksom gå någonstans.
Det är klart kan.
Det är det som är min fråga, kan jag, det var det som, kan jag göra det?
Absolut. Alltså desto fler desto bättre.
Du tycker att man kan, liksom, man kan mixa på.
Herregud. Ja, för att återigen gå in på sport. Jag var på Djurgården här en dag. Jag hade en LA Kings t-shirt, jag hade Djurgårdssjal och jag hade en Anaheim Ducks caps.
Det är tre... Kings och Ducks kan ju inte kombinera samtidigt.
Jo, absolut. Även fast de spelar i samma konferens. Alltså det är ju därför att reppa sporten.
Ja, det är gulligt.
Kärleken för intresset, kärleken för liksom, liksom det gemensamma där. Så jag tror alltså, så länge som liksom lagen inte spelar mot varandra för stunden så tycker jag att det är fine att man visar att jag är intresserad av det här, jag gillar det här som vi gör. Och så tänker jag att det är med band också, att det är klart du kan ha flera band på dig samtidigt, så många gånger så spelar väl band tillsammans.
Absolut.
I form av turnéer eller liksom förband, special guest, och folk liksom gästar varandras liksom låtar och diverse så att jag tycker desto fler desto bättre.
Ja, jag gillar tänket. Jag är inte säker på att jag håller med, men jag gillar tänket.
Så. Tänker du att det är liksom så max ett?
Max ett, men det finns undantag.
Om du spelar samtidigt då?
Nej, men typ ändå inte. Och jag kan inte motivera det här. Det är okay. det bara känns fel.
Ja.
Det är bara så här, jag så här, idag går jag för det här.
Ja.
Då går jag för det här.
Okay.
Det är, men det finns undantag också. Som till exempel om du har typ en jeansjacka eller en väst på dig
och
du
med
har
en massa
patchar, så är det fine liksom på något sätt så där.
Så i slutändan handlar det någonting om hur pass stort trycket är.
Ja,
säg att du skulle ha en t-shirt med flera stycken på. Alltså nu händer ju inte det, för att jag menar, vem säljer en t-shirt med flera band?
Men jag såg en merch-tröja som du vet hade bombat ut loggor med typ massor med band, som inte var så ut som en festivaltröja.
Okej, okay, men kan det vara hemmabygge då?
Skulle absolut kunna vara hemmabygge.
Ja. Ja. Det låter ju så.
Ja.
Det eller graft copyright intrång.
Jag såg en kille som kom med jeansväst på den här konserten. Och så hade han...
Det var ju lite avtändande.
Nej, men alltså jag gillar ju det här. Jag gillar ju hela estetiken.
Ja.
Liksom så. Men han hade en jeansväst med typ kanske Master of Puppets. Så att det var en backpatch med Metallica i alla fall.
Ja. Jag vet exakt vad det är för typ av människa.
Ja, backpatch med Metallica.
Ja.
Och över det, på de här översta centimetrarna under skulderna, hade han en stor jävla Iron Maiden-patch. Ja. Riktigt stor, klistrad uppe på.
Ja.
Och det såg bara konstigt ut.
Det är klart du gjorde.
Ja.
Han är ingen... känsla för smak. Det är inte problemet att det är två olika tryck, utan det är bara problemet hur han har byggt det hela.
Ja, jo,
det är ju kaka på kaka.
Ja, det ligger något i det också. Ja. Jag hade nog inte reagerat om han hade haft den här stora metalliska patchen.
Ja, för att citera en känd svensk brottsling, det är inte fogat där.
Men hade han haft backpatchen och sen du vet ett mindre tryck över bröstet med liksom en mindre patch med, så hade det funkat.
Ja, absolut,
tror jag.
Ja.
Då hade jag köpt det. Men du har en poäng där. Okej, jag går vidare till nästa påstående om merchen då.
Ja.
Om du går in på en konsert och så köper du bandmerchen.
Ja. Får man ha det på sig?
Under den spelningen?
Ja.
Men, jag har ett men i din röst här.
Jag vet att det är frowned upon, men jag förstår inte varför.
Nej.
Jag tycker alltså, har du köpt en t-shirt där och den är snygg, varför inte kunna ha den på sig?
Ja.
Det är väl det mest logiska att man ska kunna ha den på sig.
Ja.
Framförallt om du har köpt den där före spelning, men vad ska du göra av den då?
Men det är sant. Men,
ska man bara gå runt och hålla i den hela kvällen?
Men jag har förstått, visst är väl konsensus att du köper den, du sätter in... Alltså den riktiga credden, då sätter du inte på dig den tröjan under den spelningen. Men däremot nästa spelning så är det helt fine att ha den tröjan på.
Ja, av någon jävla anledning så det är typ det som är standarden.
Och någonstans, men jag förstår inte. Det gör nog mig till en dålig människa, men jag kan ändå köpa det. Och jag vet inte varför.
Men det är bara för att du blivit intalad av andra.
Ja, kanske. Det kanske är så att, att jag har en svaghet i åsikt här.
Samtidigt, jag försöker... Jag försöker fundera, när kan jag eventuellt ha gjort samma sak? Att jag typ köpt en t-shirt så här, i början av konsert eller före en konsert och sen haft den på mig. Men jag tror typ inte det här, det har nog inte hänt sedan. Eventuellt 30 maj 2008, Stockholms Stadion med Kiss. Men jag har svårt för att komma ihåg. Jag vet inte om jag tror på mig den t-shirten då före konserten började. Även om det inte skulle vara så, så även om jag inte skulle ha begått det misstaget, så tycker jag ändå att det är klart folk ska ha rätt till att ha på sig den t-shirt de har köpt.
Alltså grejen är så här, min grundinställning är hur...
Det är väldigt oliberalt av mig.
Ja, grejen är så här, hur stiff jag än låter här, säger min grundinställning så här, ha på det där du trivs i. Det är alltid min grundinställning.
Ja.
Så det är ju så här, i allting så här, du ska ju fan få se ut som du själv vill.
Ja, alltså plus, förstå vilket jävla merjobb man gör för merch-säljarna om alla ska gå och köpa efter spelningen.
Ja.
Om ingen köper en t-shirt före, de har liksom förstått där 3-4 timmar utan en kund, för att ingen kommer köpa en t-shirt för en efterspelningen, och sen ska alla plötsligt gå och köpa.
Och dessutom vill alla hem och ut först i garderoben och bara komma ut.
Precis, liksom, och de kommer vara otrevliga och liksom... Och det blir så många fler arbetstimmar för de som antagligen knappt har betalt. Ja.
Och det är också grejen så här, med mindre band,
ja.
Det behöver inte ens vara alltså mindre band, men de som inte är de största banden, så är det ju väldigt vanligt att de faktiskt själva står och säljer sin egen merch också.
Ja,
och då är man inte, kanske inte svinsugen att ställa sig efter spelningen och sälja sina grejer på samma sätt heller som man kan göra liksom innan en spelning.
Så. Nej, precis. Och sen vet de om att liksom så här, alltså många gånger så går banden ut efteråt för att liksom mer försälja, typ så om folk inte har köpt t-shirt.
Om de har täckt bandet till exempel.
Ja, men exakt, precis. Plus att liksom så här, om bandet själva står där, så ökar det möjligheten till att sälja en t-shirt där och så. Då är de ju inte asvett på om det inte är någon alls som har sålt, liksom köpt en t-shirt där, utan alla kommer där efteråt. Då tar ju inte jobbet slut.
Nej. Jag fortsätter hela merch-grejen nu. Det här är kul bara att slänga ut grejer. Vad tanken om en massa av de här stora klädkedjorna, H&M framförallt nu kanske, men även till exempel Pull & Bear, har ju börjat sälja merch väldigt mycket. Och de gör det ju inte för att någon hos dem sitter och säger det här är band som vi vill promota, utan det här är band vi tror kommer att sälja till folk som inte, alltså bara... Rätt på något sätt, liksom, så. Och så resulterar det oftast en massa människor som kanske inte är så hardcore de där köper.
Nej.
Vad är din tanke om hela det fenomenet?
Alltså ja och nej. Jag hade ju en tanke om att för att undvika att folk som inte lyssnar på banden dyker upp med sådana plagg, så måste jag köpa upp alla. Så jag har varit duktig på att köpa dem från H&M och Pull & Bear jävligt billigt genom åren. Framförallt på den där har varit riktigt billiga grejer och bra grejer, snygga grejer.
Men det är det som är grejen, så här, som jag tycker är, jag har inget problem, alltså nu har jag sett att H&M till exempel säljer både Ramones och Joan Jett. Jag har inget som helst problem att köpa, för jag vet att en del personer tycker till och med att det är problematiskt att köpa tröjorna därifrån.
Ja, det är ju inte jag.
Nej, jag ser inget problem om de är snygga.
Det skulle möjligtvis vara om det som visar sig att det liksom är barnarbete, eller så att det är liksom folk som har väldigt dålig lön i typ asiatiska länder eller sådär. Men det antar jag att det inte vad vi pratar om.
Nej, det är inte vad vi pratar om. Jag pratar bara om så här att
det antar inte vad någon annan pratar om heller.
Jag pratar om att det skulle vara okreddigt bara att köpa den därifrån istället för att köpa den från EMP. Men det är
sjukt ändå att folk bryr sig om huruvida det är kreddigt eller inte att köpa kläderna från H&M, och inte huruvida om det är barnarbete eller slaveriliknande omständigheter som kläderna tillverkas under. Men det säger väl mer om dem än vad vi säger om det egentligen.
Ja, verkligen. Men jag håller med dig så här. Men
för all del...
Här har jag verkligen inget problem med att de säljer.
Nej.
Hittar jag snygg merch på H&M kommer jag köpa den.
Ja.
Alltså om det är musik jag gillar,
ja,
såklart.
Det gör jag fortfarande. Ja. Eller nu har jag inte pengar för det, men...
Nej, men...
Fram tills nyligen. Ja. Men ja. Jag köper det därifrån och kommer fortsätta göra det. Många gånger så är det helt snygga saker.
Same. Jag är helt...
Ska jag liksom undvika att köpa därifrån bara för att det är H&M?
Nej.
Det är fortfarande banden som har spikat en deal på något sätt med de olika leverantörerna. Så, så om de är okej med att sälja sitt varumärke via en butikskedja, så en klädkedja, varför skulle vi vara mot att köpa därifrån?
Ja, sen kan jag också tänka att det har på något sätt så... blir jag lite glad att jag såg att H&M nu hade Joan Jett till exempel. Ja. Vid sidan av de fyra, för det är ju på något sätt, det är fyra band, alltså om vi pratar hårdrock i olika genrer nu, det är fyra band framför andra som i min värld verkar ha så otroligt mycket mer merch i, alltså på mainstream nivå än vad alla andra band har.
Jag tror vi kan gissa två av dem.
Ja, gissa, för kolla om vi kan få in de fyra. Nu pratar jag hårdrock på väldigt bredare. Vi säger hårdrock.
Guns N' Roses och Metallica 2.
Jag tog inte med Guns N' Roses faktiskt. Nej, okay. Jag tänker att det finns fyra band som säljer mer.
Okej. Okay. Men Metallica är ett av dem?
Ja.
Ja. Kan Motörhead vara ett av dem?
Ja, det tänker jag också.
Sen är jag mer osäker faktiskt.
Men sen vill jag påstå att AC/DC är ett av dem också.
Ja, det hade jag kunnat tänka mig.
Och numera, och det där kan vara så att om jag har dem så kanske också Guns N' Roses skulle vara med som strax förunder. Liksom så här. Men Nirvana har seglat upp jävligt mycket på senare år också.
Alltså, Nirvana har peakat ju något enormt på grund av, nu ska vi se, Nevermind blev väl, var det 2021 så var det 30-årsjubileum.
Ja, och den blev åter den mest streamade plattan så, eller vad var det?
Ja, men också därigenom så merchen som efterföljde på grund av det. Och den lever väl typ än idag. Ja. På något sätt så. Och sen efter det så blev det In Utero från 93 som är 30-årsjubileum 2023. Så Nirvana har väl dominerat den liksom så här mainstream merchen också de senaste åren.
Jag glömde bort att ett band till som ska in, om vi nu säger inte hårdrock utan hårdrock, så ska väl Ramones in där också.
Ja, jo, men det köper jag också. Den loggan har väl sålt väldigt mycket, precis som Motörhead sålt. Och imponerande på Motörheads låt liksom ändå att det har gått att göra så
ja, men
ja, för visst, alltså, jag gillar den.
Ja, den är fantastisk, men alltså jag tycker ändå att alltså jag har ändå lyssnat på Motörhead lite men länge ska sägas. Det är liksom inget band som har liksom varit där uppe i toppen.
Nej.
Men så här, nu genom åren så har det ändå utkristalliserats att de är ju alltså Motörhead och AC/DC brukar likställa sig där att de har gjort samma låt om och om igen. Och men nu ska jag vet att det inte är så, men om vi nu ska vara lite
men Motörhead liksom, har faktiskt varierat låten mer, lite mer.
Ja, faktiskt. Alltså de har ändå gått in på en del ballader och lite annat.
Ja,
och
jag tänkte på det sist som jag var här så spelade du när jag kom in God Was Never On Your Side
från Motörhead. Som jag fortfarande kanske håller som deras bästa låt faktiskt.
Same. Jag tycker också att det är en av deras absolut bästa låtar. Och den sticker ut från konceptet Motörhead väldigt mycket.
Ja.
Sen har de gjort annat också som definitivt varierar sig från Ace of Spades.
Ja,
att det är det
exakt
som vi refererar till som Motörhead-låten.
Låter, ja precis. Men just, du har rätt när du säger Motörhead. För Motörhead och Ramones framför andra har ju också den här grejen att de har ju nått utanför musikgenre. Alltså folk köper typ barnkläder med de trycken på för att
för att det är jävligt snygga logotyper.
Ja. Och ett band som har potential att vara där uppe också, men som kanske inte har nått hela vägen, även Misfits också egentligen på den punkten.
Jo, och Misfits huserar ju också rätt frekvent på H&M och Carlings och liknande så, och Pull & Bear dessutom. Jag tror jag köpt Misfits plagg från alla tre ställen.
men intressant där. Jag tar gärna emot lyssnarinput på om jag är dum i huvudet i mina merch-tänkanden här, framförallt på kanske de där första. Jag kan inte motivera varför jag tycker så här. Och jag förstår att det är problematiskt på något sätt.
Ni får gärna informera om ni liksom tycker att det är jag som är dum i huvudet. I alla fall att, men jag tänker inte ta åt mig.
Nej, jag kommer inte heller ändra på mig. Jag tycker bara att det är kul att få höra vad folk tycker. Innan vi rundar av helt.
Ja.
Så ska vi vara lite lokala eftersom vi är västeråsare bägge två.
Ja.
Eller inflyttade västeråsare i alla fall. Så hade vi en Västerås rockfest och sen fick jag intrycket av att man tog bort den där. Ja. Så här har jag tänkt det. Och det blev den mindre som ska komma nu, Bulgasal Extreme Metal Fest. Jag är inte säker på att namnet är exakt så, men
jag känner inte till namnet.
Nej.
Jag är inte säker på att jag känner till evenemanget heller.
Nej, men det ska vara någonting
okay.
som typ ska vara på. Kanske O'Leary's, kanske.
När ska det här vara?
Typ i höst, tror jag.
Yes.
Ni märker hur dåligt insatt jag. Men det här är i alla fall typ någon sorts fakta. Att det ska komma typ någonting som heter Extreme Metal.
Okay.
Som jag tror heter Bulgasal.
Okay.
Så jag vet inte vad det namnet kommer ifrån. För det är inte min genre det här heller.
Och jag... Det låter som en Pokémon. Ja. Det låter som Bulbasaur.
men något sånt där. Men nu så fick jag se på Instagram att Rockfest hade lagt ut datum för årets Rockfest.
Okej.
Okay. En dag.
All right.
Har det varit en dag tidigare?
Ja.
Ja.
De har väl haft, undrar om de har haft både en och två dagar.
Ja.
Det låter rimligt. Ja.
Men jag trodde i alla fall att den var nedlagd permanent.
Det känns som att jag borde haft koll om jag varit där två dagar eller en dag.
Och det spelar egentligen ingen roll. Nej. Utan min grundpoäng var så här att jag trodde den var nedlagd, att den skulle komma.
Ja, men de hade väl ett uppehåll i alla fall. Eller så här, ja. Break på obestämd tid.
Ja, men nu har de släppt datum för året.
Okay.
Men inga band.
Ah, nice. Okay.
Så 24 augusti 2024.
Okej, okay, men då måste folk gå.
Ja.
För jag tyckte Västerås Rockfest var jävligt bra uppstyrt.
Ja, kul. Jag har aldrig varit där, så att jag tänker att det får vara premiär i år. Om det bara kommer ett enda band som jag tycker är acceptabelt att titta på.
Så är det värt att gå.
Så är det värt. Jag vet inte vad biljetterna kostar till Rockfesten. Men typ 600 spänn.
Det låter rimligt och jag har varit bortskämd och inte behövt betala.
Ja. Får jag två band som jag kan lyssna på så är det väl fan kanske. Någonstans där. Men i alla fall, så, jag menar, jag har gångavstånd ner till Västerås Arena. Liksom.
Ja, och det har varit jävligt väl uppstyrd av evenemang. Folk borde gå.
Ja.
Jag kan säga så, om jag inte skulle få biljett i år så skulle jag ändå faktiskt köpa en.
Ja.
För att det har varit riktigt, riktigt bra uppstyrt. Bra evenemang och bra arrangemang och fräscht ställe att vara på.
Mm.
Ja.
Kul! Har du något annat du vill säga innan vi bara rundar av den här skiten?
Nej. Jag tror att jag är rätt nöjd så.
Och vet du vad?
Nej.
Nu blir jag också meta igen här.
Ja.
Jag tänkte dunka ut det här avsnittet ganska exakt typ idag eller imorgon.
Okay.
Och då är vi faktiskt bara några dagar sena mot vad vi skulle ha släppt.
Okay. Ja.
Och sen så är vi nästan i fatt, tänker jag.
Ja. Det tänker jag låter
vi
bra.
Vi kanske bara twistar utgivningsdagarna till så säger att vi har börjat ut mitt i veckan istället.
Ja, det vet inte de.
Nu vet de. Ja, vi säger så.
Ja,
tja. Hej.